Podden produceras i samarbete med Havremagasinet och i samband med utställningen Coronasamlingen, Statens konstråds nyförvärv 2021. Vi är 7 konstkonsulter som jobbar för Statens konstråd. Ni lyssnar till konstkonsulter till kaffet. Vi har tagit ett anspråkslöst namn eftersom vi tänker oss att vi ska reflektera ganska fritt och brett och vitt kring olika frågor som rör vårt arbete. Den här podden har tema arbete. Och vi som sitter här runt det här digitala kaffebordet runt på olika platser i landet, geografiskt långt från varandra. Det är jag, Marie Bondesson. Jag sitter i Göteborg, närmare bestämt på en ö utanför i skärgården.
Ah, rodder du med båt?
Ja.
Hej, det här är Magnus Mattsson och jag sitter i Stockholm.
Ja, har du fått något kaffe idag då, Magnus?
Jo, det har jag faktiskt, men jag har inte med mig något här till kaffet.
Och hej, Åsa Bergdahl här och jag sitter i Boden. Inte långt från Havremagasinet, 3 kilometer faktiskt.
Hej, Hanna Stahle heter jag och jag sitter hemma i Katrineholm.
Och hej, jag heter Claes Hellerstrand och jag sitter i min sons rum i Enköping.
Alltså, ska vi bara rakt av börja prata om konstkollektioner? Eller är det liksom en konstig ingång? Det är lite brett och stort, men Hanna, du hade en tanke där.
Nej, men vi kanske ska förklara vad är en konstkollektion överhuvudtaget.
Ja, vad är en konstkollektion?
Det är väl det vi försöker förstå själva. Men det borde väl vara så att man kan ändå försöka bena ut någon enkel förklaring på det hela. Och det handlar väl om att en konstkollektion är en liten utställning eller en sammansatt grupp konstverk som på något sätt både talar med varandra och med de lokaler de presenteras i.
Mm, och då är det alltså vårt uppdrag att sätta samman dessa. Och vart ska de här kollektionerna? Var hänger vi dem?
Hänger de på statliga myndigheter i hela landet? Eller där statliga myndigheter finns i landet?
Eller i världen? Ja, vi har ju även ambassader på UD till exempel.
Mm, så, och statliga myndigheter finns runt om i Sverige men också i världen.
Men om vi ska gå tillbaka till det här med konstkollektioner som vi ska prata om.
Ja, vi pratar om konstkollektionerna. Exakt.
Ja, nej men så är det ju, det blir ju så himla mycket per myndighet också vad de öppnar upp för. I grunden är ju att man sätter samman ett antal verk som på något sätt pratar med varann eller, och med lokalerna. Och sen i relation till då den samrådsgrupp som den referensgrupp man jobbar med hos myndigheten ska man ju också få igång en dialog med dem så att de känner att det tilltalar även dem på olika sätt. Ändra att de reagerar eller att de gillar det. Eller det finns så många olika sätt att möta det. Ett jättesvårt ämne som har engagerat oss väldigt länge faktiskt.
Det är väl det också att den här kollektionen, den här samlingen, verken ska funka i rummen också. Så vi har både personalen, verkens beskaffenhet eller vad de i sig uttrycker plus rummen, rumsligheten, platsen. Och de tre aspekterna ska väl kombineras på ett bra sätt som ser väldigt olika ut.
Sen kanske man också ska lägga att det är också de statliga institutionerna och verken som ansöker om att få en konstkollektion. De skickar en ansökan till konstrådet och sen får vi ett uppdrag att ta fram den. Så att det har ju också en, utöver det praktiska att ta fram antal verk och så har det också en stor funktion för arbetsmiljö och för vistelsemiljö. Att det faktiskt finns konst tillgänglig.
Mm. Och det där är ju så, det där är ju så himla bra att de faktiskt ansöker om konst. För det, redan där så öppnar det upp och säger att de faktiskt vill ha konst. Det skulle nog vara svårare om man skulle försöka sträcka sig ut till olika myndigheter och säga nu ska ni ha konst.
De har ju redan själva på något sätt tagit ett initiativ så det har man ju med sig. Det är ju lite nedförsbacke bara där.
Mm. Ja, det gör ju också men, att, ja. Fortsätt Magnus.
Ja, men jag tänkte på en annan aspekt av det där och det är som jag har liksom känt när man håller på med de här kollektionerna för då har man liksom sitt uppdrag och allt duktigt som man ska göra i det men sen där att sätta samman verken tycker jag Det funkar ju inte att bara ploppa ihop verk, då blir det helt okänsligt och stelt. Utan där måste man ju på något sätt också möta sitt inre surr, där liksom, vad ska man säga, den här sandlådeleken börjar mellan verken och hur de funkar och varför, kanske inte alltid uttalat, men att de på något sätt pratar med varandra, de här verken, på olika sätt. Och en inre surrig dialog måste man få till för att komma igång med den här kollektionen, annars känns det helt stelt och dött.
Men du Magnus, hur ser ditt inre surr ut då, om man nu skulle bara gå rakt in i det? Kan du beskriva det?
Nej, det var ju det, så det går inte alltid att formulera, men det kan ju vara så platt som att något uttryck prata med varandra mellan två olika konstnärer, så att det känns som att de där kanske skulle kunna bli kompisar. Eller ja men ibland, vad ska man säga, när man var liten och lyssnade på hårdrocksband och sånt där, kunde man tänka sig att man skulle ha den bästa gitarristen från något band ihop med den bästa basisten. Nej, men att man liksom får ihop en så här, när de höjer varandra, kan man väl säga.
Som en supergrupp.
En supergrupp, ja.
Problemet är att supergrupper funkar ju inte egentligen. Då vill bara alla höra sig mest och högst.
Eller kanske de funkar för en själv och inte alltid för dem, för andra runt omkring en.
Precis.
Så kan det ju vara. Det är ju ett stort problem ibland. Eller det är ju någonting där man kräver, som kräver en konstkonsults skills på något sätt.
Men det där surret är det också lite, när man bygger en kollektion, i alla fall som jag försöker tänka på, att man försöker hitta verk som funkar nu och som verk som kanske börjar funka på något år. Alltså den här kommunikationen som ska finnas, eller den här rytmen mellan verken, hur man väljer att se det, kan ju ha olika tempon.
Ja, du menar att ett verk kan vara väldigt direkt, eller ett verk kan växa på en?
Ja, men alltså visst, och även kommunikationen mellan verken, att vissa verk med ser man direkt att de här är bästisar just nu. När de går i tvåan. De här kommer att bli kompisar på högstadiet.
Ja, men så är det. Och ibland är de så mycket bästisar så att man inte kan skilja vem, alltså att det är olika konstnärer, och då är det inte bra heller. Så det...
Ja, men det här är ju från vårt perspektiv, eller hur? Sen blir ju det ännu mer komplicerat när det ska vara från andras perspektiv också. Vilka?
Ja, men det kanske är så att man måste ha det där surret för att kunna presentera det för myndigheten sen med någon slags egen ingång. För annars blir det ju väldigt tomt om man inte tror på det själv. Så att...
Nej.
Ja, det blir ju roligare om man får vara lite ivrig. Själv.
Ja.
Det är väl det också, att när vi får till det här inre surret först och när verken fungerar tillsammans, så är det betydligt större chans att myndigheten hakar tag i det också, gillar det, uppskattar det, ser det ganska omgående. Att svajar man själv lite grann, så är det lättare att det blir svajigt mottagande. Man får hemläxa och göra om eller komplettera.
Det är väldigt intressant att det har att göra med hur man själv, alltså den övertygelse man själv har.
Ja, det är klarhet, tydlighet i kollektionen. Att man upplever den här strukturen, eller det här kompiskapet, eller det här samspelandet som bandet har då, hur man då än uttrycker det. Även om verken kanske ibland kan vara svåra, eller att man behöver lite längre tid på sig för att kunna ta emot dem. Men kollektionen som helhet, att man ser att den fungerar ihop. Det tycker jag i alla fall, att jag har märkt att när jag är stensäker på att ja, men det här sitter, det här känns bra. Eller också har det att göra med presentationen. Min egen förmåga att tala in den, presentera den. Jag vet inte, men i vilket fall, när jag är lugn med det, då känns det som att myndigheten ser det snabbare eller ser det direkt.
Vad säger ni? Det är ju lättare att på något vis övertyga andra. Om man själv är övertygad, såklart.
Det är ju fint att vi på något sätt genom den här podden också får liksom lite tid att sätta oss ner och kanske formulera och tänka igenom hur det funkar och sådär. Jag slängde ju liksom bara ut det här med det här inre surret för att det är så jag funkar. Det är inte så att jag stämt av det med er innan, men det verkar ju som att det finns lite där hos er också, att ni måste ha in i den leken i huvudet.
Men jag tyckte det var en bra liknelse med det inre surret, för det sätter igång, det är ju något slags detektivarbete man börjar med, om man börjar hitta. Och sen, kollektionen har väl med lokalen också att göra, tänker jag. Alltså när man har lokalerna i åtanke och hur de är formade och hur väggarna stoppar upp och bjuder in, och så hjälper det ju till att hitta platser där de här dessutom kan bli starkare och svagare. Så att det är ju inte enbart att en kollektion ser likadan ut. Jag menar, det är mycket som vägs in.
Ja, det gör ju det att plocka ut en kollektion från sin miljö, så att säga.
Ja.
Så kan den vara noll och intet eller ganska ljummen. Utan det är ju tillsammans med rummen som det händer någonting. Och människorna som kommer och verksamheten på platsen. Och vilka människor som kommer att möta dem. De här verken.
Vänta, jag måste bara avbryta. För att det hörs, det surrar oerhört mycket i mina öron nu.
Roligt när vi pratar om surr.
Jag hör dig jättedåligt. Men jag vet inte.
Sen finns det ju annat som jag tycker är så intressant med det här, för att det är ju det vi kanske inte tänker på. Man är van också hur vi jobbar. Vi har ju så himla mycket olika, så att säga, kategorier och efterleva också. Det kan vara genus och mångfald och geografisk spridning och allt möjligt som vi måste ta ställning till, som vi jobbar med kontinuerligt. Men sen är det lika viktigt att surret finns med, eller kanske magkänslan, eller vad man ska kalla det, helt enkelt. Och också den delen att vi faktiskt ska, tänker jag, utmana myndighetspersonerna lite i vad det är för konst. Och där har vi ju något som är jättefint, och det är ju de kulturpolitiska målen som jag börjar mer och mer på senare tid luta mig emot. För att det är ju inte så att det är helt tycke och smak, utan det är ju, eftersom vi jobbar mot statliga myndigheter, så ska ju de också efterfölja vad riksdagen har beslutat om. Och då finns ju de här kulturpolitiska målen som är rätt tufft formulerade faktiskt. Som
jag tycker är fantastiska.
Är intressant att lyfta. Ibland tänker man nästan att man ska tatuera dem liksom. Men det är kanske lite torrt. Ja.
Har du dem i närheten? Eller?
Ja, jag plockade faktiskt fram dem. Och de säger ju att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Och sen att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Det är det korta, sen finns det mycket mer i det där. Men jag tycker att det är också rätt så fint att kunna lyfta fram det här med utmanande och yttrandefriheten som grund. Då blir det liksom, öppnar ju upp för att faktiskt våga ha kanske något problemverk i kollektionen som kan vara ett sånt där som är lite jobbigt i början, men som faktiskt växer på en och sen kan bli ens baby för många på myndigheten.
Mm. Då kommer man in till någonting som jag tycker är otroligt viktigt att ha i bakfickan, eller ha i medvetandet, i pannan egentligen. Och det är ju det att konst är ju inte dekoration. Ibland så, det är ju inte helt ovanligt att myndigheterna ansöker om konst som någon form av inredningsdetalj. Och vi får väl ofta börja med att resonera runt vad konsten egentligen är tänkt att tillföra, vad vi jobbar med egentligen. Och dekorationsdelen, visst tillför den rummen någon form av mysfaktor eller trevlighet, självklart. Men vi jobbar ju också med vad den kommunicerar, alla de tankar och idéer som de kulturpolitiska målen är inne på. Och vad konst egentligen är, då finns det ju 100 definitioner på. Men att plocka ner den till dekorationsstadium, då packar vi. Då är inte vi med.
Ja, precis. Men å andra sidan, nu måste jag försvara försiktigheten här. Nej, men man klarar inte heller av att jobba på en arbetsplats om all konst pockar och är väldigt på och ansträngande. Så att det är ju en balans som vi måste jobba fram.
Nej, men det ena utesluter ju inte det andra. Alltså, att vara försiktig innebär ju inte dekoration.
Nej, det behöver du inte göra.
Det kan ju vara ett lågmält viskande verk som fortfarande kommunicerar något annat än bara snygg.
Men detta, absolut, som ni säger nu antyder ju faktiskt att det finns en komplexitet här. Man måste ha någon sorts av fingertoppskänsla och gå en balansgång, och det kanske är olika i olika situationer var gränserna går liksom.
Mm. Mm.
Och kanske också ja, både att vi ska så att säga, kunna någorlunda vad som går hem på myndigheter samtidigt som att det är lika viktigt att det liksom verkligen för oss personligen också har något. Vad det nu är. Det kan vara ju den där lilla detaljeringen som man går igång på eller det kan ju vara att det triggar en konceptuellt.
Jag tycker det där är svårt. Alltså just det här med när vi pratar om dekorationsgrejerna. För det finns ju också, men det finns ju många verk som jag också bara tycker är vackra. Alltså sen om det blir dekoration, det behöver ju inte vara dekoration bara för att det är ett vackert konstverk. Och man märker ibland om man då fegar i någon kollektion och tänker att nu ska jag ska försöka få in något svårare verk genom att blidga dem med några enkla sådana här dekorationsbilder. Så märker man hur man läsningen av bilderna slår så olika. Att det man själv tycker egentligen är någon slags transportsträcka mellan två betydande verk kan bli en sån här enorm snackis. Så jag tycker det där är svårt.
Men å andra sidan så landar vi ju nu i någonting som är ganska kul som vi inte har pratat om förut. Vad är dekoration? Definition av dekoration. Man definierar ofta vad är konst. Eller frågan ställs ofta vad är konst egentligen. Men vad är dekoration?
Det kan ju lika väl landa i att det är individuellt och personligt. För jag tycker Claes var inne på ett annat spår där. Och det var ju det här att när man kommer till arbetsplatsen. De kan ha jobbat i 30 år ihop. På den här myndigheten och så kommer det till konst och så tänker man att de ska vara så samkörda att de tycker ungefär lika då, men nej, då har de helt skild smak på vad liksom ett uttryck kan liksom vara för dem.
Men det är väl så, alla upplevelser är ju subjektiva och speciellt konstupplevelser som berör liksom, det berör ju olika delar av oss inuti och betyder olika saker för oss.
Men det är ofta där jag kan tycka att det vi gör är viktigt. Alltså funktionen blir viktig. När man märker som du sa Magnus, man är på någon institution eller en korridor och man tänker att alla har samma syn på sitt jobb och sin uppgift och sin plats. Och så slänger man in en målning och ser plötsligt så kan det bli jätteintressanta diskussioner och samtal. Just för att det tar fram någon annan del hos dem alltså, som de inte den här vanliga jobbmänniskan som går där mellan 8-5, den helt plötsligt så måste de också, alltså det bidrar med någon friktion som det blir något slags grus i maskineriet och de samtalen är ofta jätteroliga att vara med på om man håller visningar eller så när man märker att det är helt olika och det betyder att de tycker illa om verket eller bra om verket men att de läser det helt annorlunda och det tycker jag ändå är ett bevis på att det är viktigt att det finns konst i offentlig miljö.
Så då kan man ju säga att det tillför liksom en annan nivå, en annan dimension i arbetslivet också. Att hänga konst på en plats. Alltså för mig som personal så kan det irritera mig, det kan göra mig glad, det kan göra mig ledsen. Jag kan bli upprörd och jag kan kommunicera med mina arbetskamrater på ett annat sätt. Mm. Eller jag har någonting annat och det väcker någonting.
Ja, ja, men jättekul det där. För det blir ju också, friktion är ett väldigt bra ord där. Och så blir det så kul att höra ihop med dekoration. Och så tänker jag att för Åsa kan ju verkligen dekoration vara friktion. Men, och tvärtom för många som tycker att äntligen lite dekoration så jag slipper känna så mycket. Så det finns ju så mycket aspekt.
Ja, just det. Att slippa känna, ja.
För konst berör ju, och det tycker jag är så förvånande, man kan ju liksom, de kan ju ha vilken möbel eller vad ska man säga, inredning som helst. Men sen när det kommer till konst, då plötsligt är det som att de berörs för att det är konst också.
Det är ju väldigt konstigt det där, det är ju nästan som att konst är någon sorts magiska föremål på något vis. Man kan ha liksom man kan stå ut med att ha svarta tv-rutor överallt, men så fort det kommer någonting som kallas konst så blir man...
Som är svart, då går man i baklås.
Ja, just det.
Då ska man känna.
Ja, just det.
Jag vet inte, har vi pratat om, har vi berättat för de som lyssnar nu hur egentligen själva rutinerna ser ut, att de gör en konstansökan, vi besöker platsen första gången, ser på lokalerna, träffar personalen som har en referensgrupp. Och utifrån det jobbar vi fram ett förslag som vi sen presenterar för dem. Och det är då de här speciella samtalen börjar med verken som Klas och som vi slänger in, andra som surrar eller surrar tillsammans eller som har den här gemensamma nämnaren som vi kanske pratade om på första mötet eller som har vuxit fram under arbetsprocessens gång.
Mm.
Så att, för det är ju en process med den här kollektionen som är en arbetsprocess från alla håll, från både referensgruppen och från oss konsulter när vi plockar samman det för att sen föreslå det.
Hur ser din process ut, Åsa? Vi pratar ju om surr här, och har du någonting som är karaktäristiskt för din process, i din initiala process?
Ja, karaktäristiskt vet jag inte om jag kan säga att det skiljer sig så mycket från kollegorna, utan jag besöker platsen, jag försöker känna in vad det är för personal, var gränserna går, försöker pricka vad de säger att de hoppas på att få till lokalen, se på rummen. Och sen börjar vi då arbetsprocessen och plocka fram verken, och inre surr är ett bra, alltså det ska klicka, det ska kännas när man sätter de här verken tillsammans med utgångspunkt från det samtal vi då hade. Försöka hitta den här röda tråden, uttryck, form, tanke, myndigheten och sen den där magkänslan att det ska surra, klicka.
Något vi inte har mött riktigt idag i diskussionen, det är ju liksom våra förutsättningar också, för att det är ju inte så att vi plockar ur tomma intet, utan hur vi jobbar med Statens konstråd, att där har vi en samling eller förvärv genom tiderna som vi framförallt jobbar med och tar fram urvalet ur genom att använda konst som kanske köptes in för många år sedan och lite konst som är nyförvärvat också. Hur man både med gammalt och nytt på något sätt ska skapa den här helheten som också är rätt så spännande, för att den är väldigt tidad, vissa verk, att de är liksom från den eran, men samtidigt ska de ju mötas över tid, och där uppstår rätt så intressanta spänningar som man både kan har svårt att få till och verkligen uppskatta när man får till det bra.
Det tycker jag det är ju en rolig process när man hittar något sånt där som man själv kan tycka i första anblicken är ofantligt mossigt. Men när man då hittar något och par ihop det, så kan det helt plötsligt bli väldigt relevant. Och även när man är ute på de här statliga verken och hittar något grafiskt blad som står där undergömd bakom någon kopiator, och så tänker man, men det här funkar ju jättebra med den här målningen som jag tänkte presentera. Så att, det tycker jag är rätt roligt också, att man får använda äldre grejer. Så det inte bara är konstanta nyinköp, så det binder ihop det på något sätt.
Men det är ju så otroligt fint att det finns det här uppdraget och den här tanken med att statliga myndigheter ska ha konst. Det känns ju som att det hade varit väldigt lätt att det hade bortrationaliserats i någon besparingsåtgärd, men det är tydligen viktigt fortfarande i vårt samhälle, och det tycker jag är otroligt vackert.